Välkomna till gudstjänst här i Roseniuskyrkan idag. I Roseniuskyrkan vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Jag heter Martin och är predikant här i Roseniuskyrkan, kommer att leda vår gudstjänst idag. Vår gudstjänst har som tema påskens vittnen. Det är den andra söndagen i påsktiden, så ett antal söndagar här framöver, även om man ibland tänker att nu har påsken kommit och gått, så här kommer vi fortsätta hålla kvar vid påsktiden och påminna oss om påsken och fira den. Och idag är alltså temat påskens vittnen. Äkten, ska du veta. Vi ber tillsammans. Ja, Herre, vi tackar dig för att vi får mötas här i Roseniuskyrkan till gudstjänst idag. Tack för att vi får möta varandra, men tack framförallt Gud för att du möter oss när vi samlas här. Och vi vill komma med förväntan och tillit på dig och att du är en levande Gud som möter upp och talar till oss när vi samlas här inför dig. Herre, du ser hur var och en av oss kommer hit idag, vilka saker vi känner glädje över, vad som tynger oss, vad vi har lättare eller svårare för att tro, var vi har tvivel som gnager eller annat som tynger ner våra hjärtan. Så Gud, nu vill vi komma och inte lämna det utanför, utan vi vill komma med allt det vi har i våra hjärtan och i våra tankar. Vi vill komma till dig Gud, och så vill vi be att du möter oss och talar till oss mitt i allt det. Rikta oss rätt, hjälp oss att fokusera och vara mottagliga för vad du vill säga till oss. Kom och var här mitt ibland oss, Herre. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga den första sången. Det är nummer 168, om du skulle vilja slå upp den i sångboken. Den heter Kristus lever, underbara ord. Kristus lever, det är därför vi firar påsk, för att Jesus inte bara gick i döden för vår skull utan uppstod, har besegrat döden för vår skull. Lika full av kärlek är han än, sjöng vi, och den här sången får vara en inbjudan för oss var och en att komma till Jesus här och nu, precis som vi är. Vi fick sjunga att han var de svagas vän. Vi fick sjunga till oss själva, att tala till våra vilsekomna själar. Vi människor är sådana att vi är liksom springer så lätt vilse i alla våra begär och impulser och allt i våra hjärtan liksom springer efter och griper efter som kan verka gott. Kanske egentligen ursprungligen är gott, men när vi tar det utanför Guds vilja så blir det inte gott utan bryter ner oss. Men för den som kommer till Jesus finns det nåd och förlåtelse att få. Och tack vare Jesus seger så kan inte ens döden, även om den är en faktor i våra liv här och nu, kan inte den skilja oss från Gud utan bara föra oss hem till honom. Så vi får komma nu helt utan rädsla, med ödmjukhet och ärlighet inför Gud och bekänna det i våra liv som vi behöver lämna ifrån oss och be Gud om förlåtelse för. Så får vi också ta emot hans förlåtelse och kärlek till oss. Låt oss be och bekänna tillsammans. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar. Vi får stå upp och sjunga lovsalmen tillsammans. Kom, låt oss nu förenas här. Thank you.
har det blivit dags för barnens stund. Så alla barn som vill komma fram och titta i skattkistan får komma. Ni får vänta lite med att öppna tills jag säger till. Jag heter Olivia och är en av söndagsskolledarna här i Rosenkyrkan. Vi har söndagsskola för barn mellan 3 och 10 år. Och de barn som är med i lilla gruppen mellan 3 och 6 år ska vara på gränden. Det är högre när man kommer ner för trappan. De ska vara med Bengt idag. Och de större barnen mellan 7 och 10 år ska vara med mig och Ulrika. Och då är det till vänster när man kommer ner för trappan. Ser ut som ett papper. Med lite special sånt man kan lägga brev i. Så det kanske är någon som får ett brev i söndagsskolan idag. Men innan vi går ner så ska vi sjunga barnens sång tillsammans.
Följa med Olivia och Bengt ner till söndagsskolan. Och vi som stannar kvar här uppe kan be tillsammans. Först för barnen och sen ber vi också med dagens bön för den här söndagen. Gud, vi tackar dig för alla barn som är här i Roseniuskyrkan idag. Tack för att du vill vara deras vän. Och vi ber att du ska vara med dem nu i söndagsskolan. Vara med både dem och deras ledare. Låt dem få en fin stund med varandra och med dig där de får lära känna dig bättre. Herre vår Gud, hjälp oss nu som har firat påsk att bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan och vittna om det med våra liv. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Då ska vi få höra de två första av dagens bibelläsningar.
Den gammaltestamentliga läsningen kommer från Sakarja bok, kapitel 8, verserna 6-9. Så säger Herren Sebaot. Även om det verkar allt för underbart för dem som är kvar av detta folk i de dagarna, skulle det då vara allt för underbart också för mig, säger Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot. Se, jag ska frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Jag ska låta dem komma och bo i Jerusalem. De ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Så lyder Herrens ord. Och brevtexten är från första Petrusbrevet, verserna 3-9. Ett levande hopp. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld, som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fast ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar i obeskrivlig himmelsk glädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro, era själars frälsning. Så lyder Herrens ord.
Då ska vi sjunga nummer 172, Min frälsare lever.
Thank you.
dagens evangelietext kommer från Johannes evangeliets 20 kapitel, verserna 24 till och med 31. Och vi står upp när vi läser evangeliet. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med de andra när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han svarade dem, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen och min hand i hans sida, så kan jag inte tro. 8 dagar senare var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med dem. Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Sen sa han till Thomas: kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida, och tvivla inte, utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: du tror därför att du har sett mig. Saliga är de som inte har sett, men ändå tror. Många andra tecken, som inte är nedskrivna i denna bok, gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så lyder det heliga evangeliet.
Lovad vare du, Kristus.
Ja, Jesus, vi tackar dig för dina ord till Thomas och lärjungarna. Tack Gud för att du talar till oss idag genom vad som vi just har läst. Kom och var med oss nu. Hjälp oss att förstå. Hjälp oss att ta emot det du vill säga till oss var och en. Vi ber i ditt eget namn, Jesus. Amen. Ta inte miste. Om han alls uppstod, var det som sin kropp. Om cellens upplösning inte vändes, om molekylen inte vävde samman igen, om aminosyrorna inte återtändes, kommer kyrkan att falla. Låt oss inte håna Gud med metaforer, analogier, undanflykter, transcendens, göra händelsen till en liknelse, ett tecken målat i den bleknande trosvissheten från tidigare tidsåldrar. Låt oss gå genom dörren. Det är 2 av 7 strofer i den amerikanske författaren John Updikes dikt 7 strofer vid påsk. Och han vill här verkligen betona hur viktigt det är att påsken ska förstås som en verklig historisk händelse. En av de saker jag tycker är så fantastisk med Bibeln är hur den är rakt igenom oerhört realistisk. Porträtten av människorna som vi får i Bibeln, de människor som liksom Guds väldiga gärningar och Guds frälsningsplan rörde vid, det är liksom inte tillrättalagda såna här hagiografier som man ibland kallar det, alltså helgonporträtt av människor, utan deras liv är komplicerade och även deras tro är ofta blandad med tvivel. Vi kan se det om och om igen i Bibeln, och även de äldsta dokumenten om Jesus är också på det här sättet liksom transparenta med lärjungarnas misslyckanden och de utmaningar som deras tro mötte. Och det här är någonting som vi kan vara tacksamma för, åtminstone av 2 skäl, tänker jag. För det första så är det för oss ett starkt argument för evangeliets äkthet. Att evangelierna och de som skrev evangelierna om Jesus inte liksom mörkade sådana saker som Petrus förnekelse eller att lärjungarna ofta var liksom långsamma eller tröga till att tro det Jesus sa till dem. Så det är ett starkt skäl för att tro på äktheten i dokumenten. Men det är ju såklart också på ett mer personligt, känslomässigt plan en uppmuntran för var och en av oss. Att vi kan känna igen oss i deras kamp mellan tro och tvivel. Och så är det med uppståndelsen, centrum i den kristna tron. Är att den också från start var någonting som ifrågasattes och någonting som människor hade tvivel kring. Förra veckan, på själva påskdagen, så läste vi från Lukas evangeliet om hur kvinnorna kommer från graven. De är de första som får förstå att Jesus har uppstått. Och så kommer de till själva gruppen med lärjungar och berättar om vad de har sett och vad de har hört. Och lärjungarna säger: tomt prat. Det är deras första reaktion innan de till slut förstår att det var sant. I 1 Korintierbrevet 15 förmodligen den äldsta av alla texterna i Nya testamentet om uppståndelsen, så är Paulus öppen med att det finns de bland oss som påstår att döda inte uppstår. Och så tar han den frågan på allvar. Och den här veckan så får vi se att Thomas, en av de 12 lärjungarna, på ett särskilt sätt fick gå igenom en vecka av tvivel, av att inte kunna dela de andra lärjungarnas tro och glädje. Och det fascinerande är att ingenstans i Nya testamentet ser vi att responsen på den här typen av frågor eller tvivel blir någonting i stil med ja, men strunta i bevisen eller och tro bara. Eller vi ser inga tendenser till att liksom förandliga eller psykologisera uppståndelsen som om det skulle vara en fråga om någon slags hoppfull inre inställning hos troende människor. Jag tycker det är så spännande att de människor som var närmast i tid och geografiskt var närmast själva de fysiska bevisen, de faktiska sakförhållandena, är de som är minst benägna till att vara ängsliga när människor ifrågasätter uppståndelsen. De är liksom inte ängsliga kring att liksom gå till platsen och undersöka. Det finns de som han har visat sig för. De flesta av dem lever, skriver Paulus. Alltså de som är närmast, de inbjuder till undersökning. Det är mycket, mycket senare som människor börjar prata om att ja, men, det spelar inte så stor roll vad som hände och låt oss, vi kan tro på det ändå som en andlig händelse och så. Vi ser inget av det bland de första. Hade det varit en bluff, hade det funnits några tvivel om vad som verkligen hade hänt så att säga på riktigt, så hade de haft större behov än vad vi har idag att hitta utvägar. Men alla säger de konsekvent, han har verkligen uppstått, vi har sett honom, graven är tom och så vidare. Så låt oss inte håna Gud med metafor, som John Updike skrev. Men låt oss samtidigt vara öppna med att det kan vara svårt att tro på uppståndelsen. Så då ska vi ta den här texten vi just har läst och titta på vad den lär oss om Thomas tvivel och våra tvivel. Vad den lär oss om hur Jesus vill ge tro till den som tvivlar. Och vad den lär oss om tecknen som kan vara till hjälp för oss i tro. Så vi börjar med Thomas tvivel. Och återigen då, jag tycker vi ska vara tacksamma för att Thomas fanns och för den här texten. Men jag tycker inte vi ska gå så långt som man ibland har gjort och kallat Thomas för tvivlaren. Han har liksom fått det smeknamnet på något sätt, har hängt kvar vid hans namn, Thomas tvivlaren. Och jag tycker det ärligt talat är orättvist. Av flera skäl. Thomas för det första är mycket mer än sitt tvivel. Han dyker upp vid andra händelser i evangelierna. Och då uttrycker han en stark lojalitet till Jesus. Tidigare i Johannes evangeliet, när de är på resande fot, så uttrycker Thomas en liksom stark lojalitet att vi kan låta oss gå med Jesus om det så kommer kosta oss livet. Så han är mycket mer än sitt tvivel. För det första. Och för det andra så är han inte den enda som tvivlar. Att kalla honom Thomas tvivlaren får du låta som att det är någonting avvikande med honom jämfört med de andra. Och så kan man tänka, ja, jag är mer som Thomas. Men det blir ändå den här indelningen av människor i att det är någonting avvikande eller konstigt att vara den typen. Maria från Magdala, den första som mötte Jesus levande, trodde först att det var trädgårdsmästaren. Hon var inte liksom snar till att tro när hon hörde Jesu röst. Hon var tvungen att liksom vara kvar i stunden och verkligen vända sig om och förstå och se. Okej, nej, men det här är på riktigt. Jag nämnde redan innan att de manliga lärjungarna avfärdade de kvinnorna som kom från graven med vittnesbördet som om det var tomt prat. Och även i texten vi läser här idag så står det att när lärjungarna möttes en vecka efter att de först hade fått möta Jesus, så är dörrarna låsta igen. Okej, de har fått en inledande tro på Jesus, men de är fortfarande rädda. Frimodigheten att gå ut och vittna om honom har inte kommit än. De stänger fortfarande in sig. Så det är mycket mer rättvist att se att alla de här människorna som mötte liksom, eller som hörde budskapet om Jesus, hade en längre eller en kortare process för att komma till tro och insikt om vad det var som hade hänt. Vi kan fortsätta och räkna upp fler exempel. Lukas och Emmaus vandrarna. Alltså, gång på gång ser vi det här. Människorna har en process att komma till tro och komma till insikt. Det har vi alla gemensamt. Då behöver vi inte peka ut Thomas tvivlaren och säga, är du en sån som han eller sån här? Nej, vi är alla sådana människor att vi har en process för att komma till tro. Och även sen vi första gången har kommit till tro så kan vår fortsatta vandring innehålla perioder där vi möts av tvivel. Det är inget ovanligt, unikt eller konstigt. Så tvärtom från att kritisera Thomas och peka ut honom som ovanlig därför att han hade tvivel, så skulle jag vilja lyfta fram två saker som jag anser att han gör rätt, givet att han har tvivel. Jag värderar inte hans tvivel i första hand, men två saker, alltså tvivel har man eller man har inte tvivel, och det tycker jag man ska vara ganska försiktig med att värdera i sig. Men man kan fundera på, okej, vad är bra sätt att hantera de tvivel jag har? Och två saker tycker jag Thomas gör rätt. För det första, han uttrycker sitt tvivel. Om jag inte kan se det här eller så och så, då kan jag inte tro. Det tycker jag att han gör rätt i. Och för det andra, han lämnar inte de andra lärjungarna. Han är med en vecka senare, fast han befinner sig i den här positionen. Och man får för den delen säga att de gör kanske någonting rätt också, eftersom Thomas känner sig välkommen att vara där en vecka senare. Det är två eller då tre saker som jag tänker att vi bör ta fasta på från det här exemplet. För det första, var inte rädd för att uttrycka ditt tvivel. Ett formulerat tvivel, ett tvivel som man sätter ord på, det är ett tvivel som är avgränsat. Det är ett tvivel som man kan pröva, som man kan ifrågasätta och se, okej, vad finns det för skäl att liksom ta fasta på det här tvivlet? Eller vad finns det för skäl för det jag, den andra tron så att säga? Alltså så fort man ger tvivlet konturer på det här sättet så kan man ta ställning till det. Istället för liksom fäktas med ett moln så får man någonting som man faktiskt kan titta på lite mer ärligt och sakligt. Det blir ett tvivel som kan övervinnas. Ett tvivel som man trycker ner är mycket, mycket svårt att komma över. Men någonting som man formulerar kan man börja handskas med. En första början, om man känner att man har något sådant tvivel, det kan vara att fundera på om tvivlet framförallt sitter i tanken, om det är ett intellektuellt tvivel på någonting i trons innehåll, om det är ett känslomässigt tvivel. Alltså jag tror att det är sant, men jag har svårt för att få det att landa på ett känslomässigt plan. Eller om det är ett viljemässigt tvivel. Jag tror att det är sant, men jag har svårt att faktiskt ge mitt liv till det här. Jag tvekar. Någonting håller mig tillbaka. Det är inte tre vattentäta liksom delar. Vi människor är en helhet. Men det kan ändå vara så att våra tvivel framförallt bottnar i någon av de här tre sidorna i oss. Tanken, känslan eller viljan. Och det kan vara en första början i att processa. Vad för slags tvivel är det jag kämpar med? Och vad ska jag göra med det? Så det är det första. Var inte rädd för att uttrycka ditt tvivel. Och för det andra som vi kan ta med oss från det här, det är att inte lämna den kristna gemenskapen när du bearbetar dina tvivel. Det kan bli konsekvensen om vi tänker just det där att amen, Thomas tvivlaren, det där är någonting avvikande, någonting unikt, någonting som skiljer mig från de andra. Men så fort vi inser att vi är alla i en process, Gud formar oss och är inte färdig med oss, så kan vi se att, men varför skulle jag då lämna den kristna gemenskapen bara för att det här är den period jag nu går in i? Jag förstår och respekterar att man ibland kan känna ett behov av att ta en paus, kanske från en viss uppgift som man har i församlingen. Och man känner att men jag har svårt att göra det äkta just nu och liksom hängivet och uppriktigt, så kan jag få ta en paus från det? Ja visst, kan du få det. Men jag kan samtidigt inte rekommendera att man drar sig undan helt och hållet. Jag tror inte att man blir en mer neutral eller sanningssökande person för att man slutar komma på gudstjänst eller slutar umgås med kristna vänner. Och en del av vad som kan lägga tvivel till ro, lösa upp knutar, en del av det som kan fördjupa och förnya ens gudsrelation är ju just sånt som händer i gemenskap med andra kristna. Ibland är det att det får saker att lossna in själv, och ibland är det att man ser andras tro blir till eller växa och fördjupas, och så ser man, okej, men nu ser jag att Gud verkar i deras liv och det ger mig lite större tålamod och uthållighet i väntan på att Gud ger mitt hjärta det behöver för att finna ro. Så kyrkan vi här är inte rädda för dina tvivel. Du behöver inte gå någon annanstans. Du får vara kvar här också i sådana perioder. Det är vad vi bör ta med oss av Thomas tvivel. Och så ser vi för det andra att Jesus vill ge tvivlaren tro. Det är så härligt när texten så att säga vänder och det står: då kom Jesus. Då kom Jesus. Yes. Precis vad som behövs. Och Jesus vet vad som behövs. Han kommer till dem och han hälsar dem: frid vare med er. Det är ingen liksom ingen slentrian tja, så i den hälsningen. Frid vare med er. Det är substans i den hälsningen. Tittar vi på när ordet frid förekommer i övrigt Johannes evangeliet så ser vi att frid är i själva liksom kärnan av vad Jesus ska åstadkomma och ge till människor. Min frid ger jag er, säger han till lärjungarna. Och han lovar dem att ni ska ha frid i mig. Och det är precis vad de behöver i den här situationen. De är rädda, dörren är låst, en av dem vet inte vad han ska tro. De behöver allihopa frid. Och i samband med att han i verserna innan här avsnittet första gången kommer till lärjungarna så säger han: frid vare med er, så som fadern sänt mig sänder jag er. Det vill säga han ger dem uppdraget att ta den friden vidare ut i världen genom förkunnelsen av evangeliet. Det är det vi alla får av Jesus tack vare att han på korset kunde säga: det är fullbordat, det är färdigt allting som behövde göras. Nu kan jag ge er frid. Det är vad lärjungarna behöver och det är vad Thomas behöver. Och samtidigt så är Jesus, går Jesus vidare och ger inte bara den här liksom generella universalbehandlingen som är relevant och som de alla behöver, utan han vänder sig också speciellt till Thomas. Han säger: kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stick den i min sida. Thomas hade inte varit där när lärjungarna fick möta Jesus, men Jesus hade varit där, om än osynligt, när Thomas uttryckte sitt tvivel. Och Jesus kunde adressera det specifikt: jag vet vad det är du har begärt, varsågod. Han är så barmhärtig, han känner Thomas så innerligt och han ger Thomas vad han behöver. Vad ska Thomas göra nu? Ja, han hade ju kunnat höja ribban och säga: ja, nej, okej. Men nu ska jag vilja ha ännu mer bevis eller tecken. Men det gör han inte. Och så vitt vi vet så sticker han inte ens fingret i något av Jesu ärr. Det visar sig att han kanske faktiskt inte visste helt och fullt vad han behövde för att gå från tvivel till tro. Vi kan tro att vi vet det, men ibland vet vi faktiskt inte. Det verkar faktiskt när vi läser det som att det räckte för honom att se Jesus och höra Jesu ord och höra Jesu omsorg om honom och Jesu inbjudan. Och så bekänner Thomas med ord som gör att liksom mer med råge, mer än överväger tvivlet han har yttrat innan: min Herre och min Gud. Thomas, som har blivit känd som tvivlaren, är den som går längre än någon annan i evangeliet, i Johannes evangeliet, och utbrister det som berättaren har sagt från början är sant om Jesus: han är Gud själv. Vilken upprättelse för Thomas tvivlaren att få vara den som sätter ord på den exemplariska kristna bekännelsen: Jesus är min Herre och min Gud. Det är det som sagt Johannes evangeliet börjar med, att ordet var Gud och ordet blev människa, att Jesus alltså är Gud själv. Och så får Thomas bekännelse sen bli liksom en brygga över till Johannes förklaring av varför han ens har skrivit evangeliet, för att man ska tro på Jesus, som Thomas precis uttryckte. Vilken upprättelse, vilken barmhärtighet med Thomas ifrån Jesus själv, att han som utmärkte sig med sin svårighet att tro fick utmärka sig med sin bekännelse så småningom. Så får vi komma ihåg att Jesus har omsorg om oss och känner oss. Jesus vet vad vi har i våra hjärtan. Han vet vad det verkar i vår tro, vad det skaver, vad vi har svårt att tro på. Och om Jesus redan känner till dina tvivel, varför inte yttra dem i en bön till honom? Vad har du att förlora på det? Inte någon hemlighet i alla fall, för sådana kan vi ändå inte ha inför Jesus. Jesus vill ge frid till våra oroliga hjärtan. Kanske hör det till hans plan för dig just nu att pröva eller sträcka din tro. Kanske finns det saker som du har byggt din tro på förut som Gud vill ersätta med något mer hållbart, något mer genuint. Och då kommer det innebära att någonting tas ifrån dig av det du har haft tidigare. Det vet inte jag säkert. Men Gud kan jobba med oss i perioder av tvivel. Och han känner oss och har omsorg om oss och möter oss med barmhärtighet. Det är inte upp till dig eller till mig att diktera eller förutsäga hur Gud kommer att svara på din bön om tro. Han svarar i sin tid och på sitt sätt. Det finns de som får möta Jesus väldigt påtagligt i en dröm eller en syn. Andra når en övertygelse om tron på Jesus genom att undersöka bevismaterialet. Ytterligare några får en slags förvissning när de hör eller läser evangeliet utan att kunna helt sätta fingret på vad det var som gjorde det. Andra, de blir på något sätt störda i sitt samvete och får ingen ro i hjärtat förrän de kommer till Gud och faller ner på knä och bekänner och tar emot förlåtelse. Det finns olika vägar som vi kan gå från tvivel till tro. Kommer vi till den punkten att vi kan säga min Herre och min Gud, så kommer ingen av oss kritisera hur du kom dit. Om du inte är där än så är du ändå välkommen att vara här. Ta inte en paus i relationen till Gud utan sök honom. För det tredje, tecknen för oss att tro på. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro. Så vi går från Tomas bekännelse. Och Jesus ger en respons på den. Men så kommer Johannes och liksom knyter ihop. Även om evangeliet inte tar slut där så är det på något sätt ändå en början till en avslutning av hela hans evangelium. Och han poängterar varför han har skrivit det. Men vad ska vi säga om Jesu respons på Tomas bekännelse? Du tror för att du har sett mig, saliga är de som inte har sett men ändå tror. Jag sa innan att Tomas tro är exemplarisk till sitt innehåll. Bekännelsen är klockren, min Herre och min Gud. Det finns inget att anmärka på där. Är det så att Jesus ändå någonstans förebrår Tomas? När han säger saliga är de som inte har sett men ändå tror. Det kan man diskutera. Jag tror att vi framförallt ska se i den här versen en förklaring av Jesus av vad det är som kommer hända nu. En epok går mot sitt slut. Epoken då människor får bli ögonvittnen till den uppståndne Jesus håller på att avrundas. Och en ny fas i Guds plan är på väg. Den då Jesus sänder ut sina lärjungar, liksom han själv blev sänd ut från fadern. Och Jesus sänder lärjungarna till människor som inte kommer att se de här tecknen. Inte Jesu uppståndelse, inte de tecken som har skett. Ibland brukar man beskriva första halvan av Johannes evangeliet som tecknens bok. Och det är 7 under som Jesus gör, som beskrivs som tecken. Ni vet, vatten blir till vin, den lame vid Betesda blir helad och så vidare. 7 stycken sådana tecken. Jesus sänder ut lärjungarna och han säger inte att de här tecknen kommer att fortsätta på samma sätt. Vi kommer inte att vara ögonvittnen till Jesu fysiska uppståndelse på det sättet. Och då skickar han den här hälsningen till oss, Jesus. Saliga är de som inte har sett men ändå tror. Alltså snarare för att tänka att vår tro är på något sätt underlägsen eller inte riktigt når upp till lärjungarna, så får vi skatta oss lyckliga, för det gör Jesus. Saliga är de som tror utan att ha kunnat se de här tecknen. Och så skriver Johannes, men de här tecknen har blivit nedskrivna för att ni ska tro. Så ingen förväntas tro bara liksom på en helt naken uppmaning, utan det finns tecken som har gjorts och de har bevittnats och vittnena har sänts ut och det finns goda skäl för att tro på Jesus. Om det finns en ton av förebråelse från Jesus mot Thomas, var det inte för att det var fel av honom att söka tecken eller liksom själatro, utan för att han hade goda skäl, nämligen ögonvittnernas rapporter. Det är vad vi har, och Thomas hade det. Så kanske kan man säga att ja, Thomas, egentligen hade du allt du behövde, men nu var Jesus så barmhärtig att han gav honom lite mer. Men nu kommer en period då det blir vittnesbördet som ska vara grunden för tro. Och genom den tron, skriver Johannes, tecknen har blivit nedskrivna för att vi ska ha tro. Och tror vi att Jesus är Messias, Guds son, så får vi genom den tron ha liv i hans namn, skriver Johannes. Det är mer än en historisk fråga. Fast det är faktiskt inte mindre. Det är mer än en fråga om frid i sitt inre. Men det är inte mindre. Det är i slutändan en fråga om att ha liv. Jesus lovar om och om igen i Johannes evangeliet att det är precis det han har kommit för att ge oss. Liv i överflöd och liv i evighet. Och det får vi ha i honom som är livet självt och som har övervunnit döden. Så har vi, fast vi lever långt senare, solida vittnesbörd. Många ögonvittnen, sakliga och ärliga redogörelser. Med nedskrivna nära händelserna, texterna har bevarats på tillförlitliga sätt. Och så har vi goda skäl att tro på uppståndelsen. Och många av oss kan vittna om att vi förutom det också har fått genom Guds ande den tro och förvissning som vi kanske inte helt kan sätta ord på. Men vi har hört hans röst när vi läst hans ord. Sök den tron. Be Gud om att ge dig tro på Jesus genom sin ande. Var inte rädd för att du möter tvivel, vare sig det är före du tror eller längs vägen. Det ingår för de flesta av oss, för de allra flesta av oss. Jag tror inte jag har mött någon som har kunnat säga övertygande, åtminstone, att de aldrig har känt något tvivel. Du får gärna bevisa att jag har fel, om du vill. Men för de allra flesta människor, ska jag säga, det är en del av vandringen. Jesus vet det, han känner oss, han har omsorg om oss, vill ge oss den tro som vi har liv i. Låt oss be. Jesus, tack för din barmhärtighet mot Thomas och mot oss. Tack Jesus för att du vill ge frid till oroliga hjärtan. Tack för att du gjorde tecken inför vittnen. Att du uppstod och visade dig för vittnen. Tack för att det har blivit nedskrivet så att vi har kunnat nås av evangeliet. Så att du har kunnat ge oss tro. Men Jesus, vi vill också erkänna för dig öppet och ärligt att vi då och då kämpar med tvivel. Eller kanske i långa perioder, kanske på smärtsamma, allvarliga sätt, kämpar med tvivel mitt i vår tro. Jesus, vi ber för var och en av oss att du ska möta oss i det. Och ge oss det du vet att vi behöver för att få ha en tro som består. Och som ger liv. Tack Jesus för att du har fullbordat allt som behövs för att vi ska få ha frid med Gud. Tack för att även i perioder där frid på liksom ett psykologiskt eller emotionellt plan inte infinner sig, så har vi frid med Gud. Konflikten är över, försoning är vunnen, vi är välkomna. Det vill vi ta fasta på Jesus, och vi vill komma till dig. Och vi ber dig, du som ser vår tro och ser vår otro, hjälp oss. Vi tror, hjälp vår otro, Jesus. Vi litar på dig. Amen. Så får vi stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Nu får vi tid i vår gudstjänst till lovsång och tillbedjan, till reflektion och eftertanke över vad Gud har sagt till oss genom sitt ord.
Yeah.